välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är onsdag den 17 januari och fotbollen rullar på. Jag sa till Gusten Dahlin när vi gjorde Toto Balotto att det händer ju mer på Silly Season dam än vad det händer på herr just nu. För att det är en jävla massa övergångar. Och det som är kul med dam Silly Season, det är ju att det är svenskar som går till toppklubbar och mellan toppklubbar till och med ute i Europa. Janogy pratade om förra veckan. Hon har nu debuterat också i Fiorentina. Kom in i matchen mot Napoli i helgen. Men Nathalie Björn gör just ett sånt hopp från storklubb till annan storklubb.
Och debuterar också nu.
Just det.
Vi säger att Robin Bylund är med.
Robin Bylund, vi kan säga
varmt välkommen till det också. Alltid med. Jag finns, han blir inte av med mig. Inte ens länge i alla fall.
Får jag säga lite breaking news som ju kom i allsvenska sammanhang igår. Spelschemat har ju börjat dundras ut lite.
Ja, jag såg det.
Det är alltså Norrköping hemma mot Linköping på min 30-årsdag. Det blir ju störst.
Norrköping hemma?
Ja.
Ja, det är klart. Ja, men jag såg det. Var det något annat anmärkningsvärt där som man tänkte på?
Nej.
Fler derbyn i år, i och med att AIK gick upp.
Ja, jag såg att det var mycket mer derbypepp också. Det känns som både AIK och Djurgården har haft lite folk. Alltså det är inte alls i närheten av den rörelsen som Bayern Dam har blivit ju. Men jag har sett att lite supporter ändå börjat så här. Nu tar vi fan tag i det här och liksom börjar gå på matchen. Och vad fan, det är ett derby. Alltså de fick något jättebra derby i maj och sådär. Så att man ändå sett peppen börja rulla igång lite även i AIK och Djurgårdsled hos före detta här supportrar, eller vad man ska säga, som vill över lite grann. Så man hoppas ju att det kan vakna tre lag i Stockholm. Eller vara tre vakna lag i Stockholm istället för bara ett i år.
Och som Malmö som knackar på från elitettan också. Det är klart att damfotbollen går framåt.
Vi fick ju skit för att vi pratade för lite om Malmö förra gången. Jag tyckte vi hypade dem sin helvete.
Jag fattar ingenting. Alltså, vad fan det vi gjorde förra veckan? Alltså, prata om Malmö. Men hade den personen lyssnat på podden?
Jag skrev ju så här, ja, men ni måste prata mer om Malmö. Och jag sa, jo, men det var ju bara ett avsnitt. Vi kommer att prata mer om Malmö såklart.
Alltså, folk som alltså tycker att vi ska prata mer om olika saker, det är jag liksom genomlidit sedan Eurotalks tidiga dagar 2007 liksom. Så här, vi måste prata mer tysk fotboll. Det folk inte fattar det att vi vet bäst vad folk generellt sett vill lyssna på. Vi har gjort en del succépoddar och kan en del av intresse. Så att, pratar vi inte om ert lag, ta det som en liten peak då. Att det är väl ingen att lyssna på.
Jag har till exempel, idag tänkte jag först fråga er om vad ni tycker om Emily Helmvalls succé i grekiska fotbollen. Sen tänkte jag, det ska vi inte prata om. Skiter väl vi.
Vad är det för succé? Blev succé? Är nyfiken?
Jag gjorde 1+1 igen i helgen. Mycket poäng i grekiska fotbollen. Så jag tänkte typ fråga Bylund så här, hur står sig den grekiska? För du har ju koll på allting alltså. Men sen tänkte jag att det är ingen tillräckligt bra punkt så vi stryker det.
Vi fick skit för att vi refererade till den polska talangutvecklingen senast också. Så vi håller oss borta från den grekiska bollen tror jag ett tag.
Tappar också, jag hittat en svenska som bombar in mål i Australien. Kom alldeles pepp in här. Som har gjort 14+16 i Australien. Så frågar jag bara, jaha, i vilken liga är det?
Visst, det var college-fotbollen.
Det är i och för sig intressant att följa college-fotbollen. Stor i USA för att... Men AIK värvade ju från college. Beata Olsson.
Seminoles hette laget i Florida. Hon kom
jo,
från.
Men hon var ju stekhet där och liksom vann collegefotboll. College damfotboll, om man nu befinner sig i USA och tänker att man ska kolla på liksom NBA och NFL och sånt. Absolut, gör det. Men ha lite kik på damfotbollens college. För att det är jävligt mycket folk på läktarna och det är, alltså, typ mer tryck än i högsta ligan.
Men undrar om det är om vi liksom slänger ut ett tipset till de här svenska klubbarna. Alltså, tänk om man kan hitta fynden i liksom Sofie Persson. Det är 14+16 för var det Eastern Suburbs FC i Australien. Men egentligen om någon spotter in poäng i collegefotbollen är en antagligen ganska ung och det finns ett par svenska utbytesstudenter liksom som gör det.
Nej, kan inte det vara någon fynd? Hon är gammal Stockholmstalang ju. Spelat i Djursholm tidigt, men har ju varit i Uppsala och alltså sådär. Så de har liksom kommit hem igen, men gjorde ju jättemycket mål och var grym. Så, men speciellt är spelare så här som man inte riktigt har koll på.
Men de här mellan, alltså kanske DIF, Norrköping, typen av klubbar som ligger liksom nia och inte liksom vi är inte så nära topp 5-lagen. Det är kanske där man ska fynda.
Ja, kanske det. Vad är er satsning i år egentligen?
Vi gör oss av med alla som bara är tillräckligt bra för att komma nia och ersätta hela truppen, verkar det som.
Har ni pengar?
Jag vet inte hur mycket vi skjuter till från herr och sådär. Det är ju lite, Det är lite svårt att veta om man inte är bra på att läsa årsredovisningar. Och jag är en sån som liksom läser tre meningar och sen är så, det här är säkert kanon.
Men Robin, vi pratar aktuellt då. Vi är mitt i silly season. Det spelas inte speciellt mycket fotboll utan lagen har precis samlats. De har börjat träna och det är försäsong fullt ut. I Stockholm har man problem. På både här och på dam.
Finns inga planer, va?
Finns inga planer, så att matchen mellan Bayern här och FC Stockholm ställdes in på fredag, för Kanalplan kommer inte gå att spela på, för det är minus 17 grader och det finns inga hallar att boka heller. Samtidigt som idag snöar. Jag kan tänka mig att Bayern dam tränar på Kanalplan idag. De måste skottas varje halvtimme, får inte igång någon träning. Så att det är liksom de tiderna. Men däremot händer det grejer i alla fall. Prata om Nathalie Björn till exempel. Linda Sembrand som gick från Juventus till Bayern München. Janogy till Fiorentina har debuterat, som jag sa. Nu även klart på tränarsidan, Robin, med en stor nyhet igår.
Ja, men det har hänt mycket. Vi ska väl på tränarsidan ska vi väl återvända till Stockholms fotbollen och Hammarby också. Men Pia Sundhage tar över schweiziska landslaget. Hemma-EM som väntar. De vann ju den där budmatchen mot just Sverige, eller ett nordiskt mästerskap 2025. Och det var väl, tappar du mer koll på den internationella humorscenen, men schweizarna var väl snabbt framme med att göra sig lustiga över faktumet att den svenska nu skulle leda Schweiz i alla fall. Och vilken enorm problematik det ska föra med sig ut i Europa och världen.
Ja, de här, det spelar liksom ingen roll om det är landslag eller klubblag eller vilken nivå det är. De här humorpresentationsvideor, sen fan vad de... För att vara tuttebalutto-uttryckig så är det ju som kvalvaka på att använda den typen av skämt. Ja. Att det är... De körde ju på hela presskonferens, hur ska det gå? Schweiz, vad är Schweiz och vad är Sverige egentligen? Ja. Så det var lite tråkigt, men det är ju kul med Pia ändå, att hon hänger i, tycker jag. Det är en person man gillar att ha i fotbollen ju.
Man vet ju dock att Pia Sundhage tycker det är skitrolig humor att göra liksom, med blandningen Sverige-Schweiz.
Ja, hon släpper ju en EP med bara sådana låtar snart. Det vet man ju, men det ska bli kul att se vad hon kan göra där.
Ja, rent sportsligt, vad tror du, Robin?
Nej, men jag vet, alltså hemma EM, hemma nation Schweiz har ju ändå etablerat sig, och fan, vi så sent som under hösten har haft svårt mot Schweiz med vårt svenska landslag, och det är klart att det finns en satsning precis som den som vi har refererat till ute i Europa på många håll, och det är klart att med Pia Sundhages mästerskapsrutin i viss mån liksom en ledarskapsstil som kanske inte passar alla, men hon kommer med jävligt högt kravställ, även om det utåt ibland framstår som lite gitarrspelande och dansande och flummigt, så har väl alla vittnat om att hon är rätt så jävla stenhård när det väl kommer till matchsammanhang och alltså vinnarskallen och alla parametrar där. Så jag tror hon kommer absolut sätta en jävla kravbild och press på att det här schweiziska landslaget ska leverera inför hemmapubliken, ja, om 1,5 år blir det.
Hon känns ju revanschsugen med i intervjuerna. Så hon pratar ju ganska öppet om att hon var besviken på både hur det gick och hur hon fick lämna i Brasilien. När hon säger att så här, jag ser fram emot den här utmaningen, så man känner ju att hon fortfarande... Man tror ju på att hon fortfarande är hungrig och revanschsugen. Liksom. Eller jag gör det i alla fall.
Nej, men det tror jag också. Framförallt nu har hon varit borta från europeisk fotboll så extremt länge. Och lite bortglömd kanske även för oss svenskar vad hon fortsatte sin tränargärning med. Så jag tror att hon verkligen vill bevisa att hon har något att komma med.
Annars, något annat som ni tycker liksom sticker ut på just silly season-scenen? Det kan vara ett ämne, det kan vara, du nämnde, tränarsidan på Bayern Dam.
Ja, och jag tycker den kan vi väl komma och göra lite, något lite större nedslag i. Och jag vet inte om det eventuellt skulle kunna vara en bricka som är aktuell eller som i alla fall nämns i kretsar. Det har du bättre koll på. Men från engelska medier så ryktas det ju faktiskt om att Elisabeth Gunnarsdottir, alltså Kristianstad-ikonen, hon har ju varit i stort sett levt i ett med svensk damfotboll också de senaste decenniet och lite mer egentligen, men har lyfts fram som ett alternativ nu. Hon lämnar ju Kristianstad efter förra säsongen och lyfts fram att ersätta Emma Hayes i Chelsea. Emma Hayes på samma sätt, lika ikonisk där som Beta har varit i Kristianstad egentligen, men Emma Hayes tar över USAs landslag efter den här säsongen. Gör säsongen ut med Chelsea, men sen ska det ju in då en arvtagerska och prata ryktas Casey Stoney, gammal United-tränare som är i USA just nu, men annars då att Elisabeth Gunnarsdottir. Och med tanke på diskussionen vi hade förra veckan med att fostra svenska talanger som kan ta plats i de europeiska klubblagen och stora klubblagen, vi ser ju uppenbarligen också att svenska tränare med Robert Vilahamn först, nu eventuellt en Elisabeth Gunnarsdottir, de är ju aktuella för de största namnen. Nu säger jag inte att hon är isländska, men just språngbrädan från damallsvenskan till den absolut högsta hyllan. Så ändå spännande att hon är med i den diskussionen. Jag tycker alltid hon är jävligt klok när man lyssnar på henne också. Ja. Så jag tror att hon hade kunnat göra sig även på den scenen.
Men det är ju coolt nu när alltså den engelska damfotbollen verkligen springer som den gör, att det är ganska mycket svensk koppling både på tränarroller, för det gör ju att det kommer mer spelare och sådär också. Så att det är kul för svensk fotboll att vi har liksom något slags grepp in i den engelska ändå, tycker jag.
Det är ingen hemlighet att Spurs ville ha Winberg av en anledning, så att säga. En annan coach hade kanske valt en annan spelare.
Ja, och det pratar som sagt, det pratas ju en Amanda Nildén eventuellt att hon ska fylla på i det där Spurs-lägret också. Och det är ju klart att Vilahamn sätter den prägen på sitt lagbygge, och det är klart att man har närmare att gå till de spelare. Och just med tanke på att väldigt många spelare gör det bra också, de är ju de bästa ambassadörerna. Det är klart att Chelsea, efter att ha sett både en Cecilia Musovic, en Magdalena Eriksson, Kaneryd senast, det är klart att de också då känner en stor, med enkelhet kanske lite lättare än om du går till en annan nationalitet, kan plocka in en Nathalie Björn. Dels för att hon är en fantastisk fotbollsspelare, men också för att du vet vad du får ungefär, kanske i träningsmentalitet och annat. Så det är klart att de svenska spelarna vi har där ute är otroliga ambassadörer för att vi ska kunna fortsätta slussa ut talang i de högsta ligorna.
Jag tänker att om man nu pratar om hur fan vi ska lyckas hålla, knipa oss fast i liksom världsfotbollen när den springer ifrån oss så fort, så är ju att ha tränare på plats i Arsenal och Spurs och ha liksom en med väldigt tydlig svensk koppling i Chelsea, det är ju inte dumt liksom.
Nej.
Nej, alltså det är ju ett jävla... Hade vi haft det i svensk herrfotboll, då hade vi kanske inte letat på de listorna vi gör just nu efter förbundskapten. Så det är klart att det är en jävla fotnedsättning.
Och intresse då, om man gör det bra i svensk fotboll, har ju även... Det intresset visades också för Pablo Piñones Arce, som vann dubben med Hammarby, gjort en otrolig resa från elitettan hela vägen upp till de här två gulden. Blir ju, som jag har förstått det, även om det inte är uttalat, så surras det om att han ska vara sportchef nu i USA i någon av klubbarna där.
Ja, för det har varit, vad jag har tagit till mig så tycker jag det har varit ovanligt tyst. Alltså, han var ju tydlig med att det ändå är något nytt som lockar, men jag har inte egentligen nåtts av någonting. Så,
ja, men det första var ju att det surrades om en annan kontinent, men jag har hört från flera olika källor att det ska vara sportchef i en klubb i USA.
Kanske ska ta det där australiensiska gänget och coacha dem upp genom systemet.
Ja, exakt. Men, precis. Men jag vet ju att han ville ha mycket att säga till om i Bayern vad det gäller liksom spelarförsäljningar, spelare in, bygga lag, och att han tidigt ville ha liksom en managerroll snarare än liksom bara en huvudtränarroll. Så det liksom lirar väl med hans intresse om det är den typen av tjänst han ser framför sig.
Mm. Nu har vi pratat mycket om tränare som uppenbarligen har tagit sig till den högsta hyllan, men däremot när jag sitter och lägger någon form av pussel i huvudet kring Hammarby nu, så tycker jag det är lite svårare att se vem de skulle kunna gå på. Jag vet, Tapper, alltså, ni har ju en Martin Sjögren, för detta norsk förbundskapten bland annat, involverad i IFK Norrköpings herrverksamhet, har väl nämnts lite, men annars ganska tyst kring...
Men han försvinner ju från Norrköpings herrverksamhet nu också, som jag förstår det. Så att det är nog inte omöjligt. Det är rätt tyst runt honom. Det snackas lite om att han är på väg bort. Och IFK Norrköpings herrar har plockat in en annan assisterande tränare. Så att jag tror inte det är omöjligt att han söker sig mot ett huvudtränarjobb.
Ja, det skulle kunna vara ett alternativ. Definitivt. Annars är ju frågan... Alltså, du kan ju kolla dels på de som har gjort dam tidigare. Jag tror man börjar där, men sen även kolla på waiting list, kanske inte Supreme, men ändå någon slags waiting list på här sidan också.
Ja, men även sådana här tränare som har försvunnit bort lite kan ju absolut tänka sig. Vi, till exempel Tor-Arne Fredheim, som vi har, är ett perfekt sånt exempel egentligen, som hade drunknat lite i liksom superettan delen av herrfotboll och sen steppa över till dam, och har ju pratat själv om hur kul det steget var liksom. Så att det finns nog många som kan göra det.
Sen var det var väl i och för sig det enda som han inte hade gjort i IFK Norrköping också. Han har väl varit typ ordförande, kassör och huvudtränare och pojklagstränare och allt möjligt. Så han
skulle vara
exakt. Så. Det var en cirkel som skulle slutas.
Exakt. Annars sådär på det aktuella spåret, någonting vi missar, någonting stort, något som ni känner har varit på tapeten.
Alltså det är mycket kuppspel nu och jag har alltid så svårt att värdera hur mycket man ska bry sig om en kvartsfinal i Spanska cupen. Eller jag vet inte, ditt Fio går ju ut mot Inter i kvartsfinal idag till exempel.
Ja, hon fick ju hoppa in i typ 75 minuten senast januari. Eller
var, ja, det finns väl startchans i cupen
70 minuter.
Det finns väl mer speltidschans i alla fall i cupen.
Ja, precis, nu möter vi Inter, så tuff match. Och det är en titel som man definitivt vill vinna. Det kommer bli svårt att vinna Serie A när Roma har sprungit iväg. Även om man gör det bra. Så jag är ganska övertygad om att man kommer försöka liksom bomba på i den här matchen. Det blir ingen stor rotation. Och i och med att hon liksom, om tränaren är nöjd med de här 15 minuterna, hon är i form ändå. För hon körde på ganska hårt, vet jag. Hon körde hos oss på Skills Academy i Nacka bland annat väldigt mycket, Janogy, under den här vilan. Vissa spelare vet man ju. Ta det lite lugnare. Man kanske har ett långt kontrakt. Passa på, man behöver 2 veckor att chilla. Jag tror att Janogy kände efter SM-guldet och alltihopa att men dels vet hon att hon ska till en stor klubb. Utomlands. Där det kommer vara höga förväntningar. Fiorentina hade ju så väldigt uttalat att vi söker en stjärna. Och den, vi har mycket pengar att lägga. Och de pengarna, den stora pengar på sig, la man på Madeleine Janogy. Så hon kommer ju med stora förväntningar på sig där. Och hon vet ju om det. Så hon har ju liksom hållit igång under hela det. Så jag kan nog tänka mig att hon är redo för en start. Kanske inte 90 minuter, men i alla fall att starta.
Men det var ju lite miniskräll i cupen igår. Att Napoli slog ut Roma med 2-0.
Ja, jag tror att Fiorentina blir lite boostad av det också. Ja. Och ser möjligheter där.
Men där har vi... Tyvärr fick ju ingen av svenskorna spela då. Men annars hade det kunnat vara ett svensk derby mellan Maria Banusic i Napoli, va? Och sen har vi Stefanie Örström i Roma, så att, men ingen av dem fick spela tyvärr, så att, där halkar vi efter, men det är kul, det är ju alltid kul när med kupperna, jag menar det är väl inte omöjligt i en kupp att Fio slår Inter och Janogy på mål liksom, så att sådana grejer kan man ändå se fram emot, tycker jag.
Tuff sida där, det blir ju Fiorentina Juventus som ligger tvåa, möter ju Sampdoria ikväll också, och sen så är det Milan Sassuolo och så är det en ganska öppen match på andra sidan, så att, att Napoli tog sig vidare där ser nog klubbar chansen lite grann, för Roma har ju varit så otroligt bra.
Ja, de har ju känt sig, eller de har ju varit ostoppbara i ligaspelet, så att Napoli lyckas skrälla till det här, det är ju absolut något som sticker ut. Jag kikade här från tiden, ni slog ju Inter med 4-2 bara veckan innan jul också, så ni har ju ett pluskonto med er in i den matchen, och Inter förlorar ju mot Sassuolo senast också, så det är ju ett Inter där, ja men pratar vi för ett år sedan, så höll man kanske Inter absolut även på pappret högre än Fiorentina, men jag tycker väl idag och där vi befinner oss så ska väl Fiorentina utan problem kunna vara liksom, om inte favorit, men absolut ha minst lika goda odds att vinna den här matchen.
Men i de röriga kupperna så vill jag ändå fråga vad ni känner om att Spanien kör ju semifinal och så i sin supercup. Det är ju ändå märkligt.
Det gör ju alla.
Alla gör.
Nu är det de byter bara lagen. Alla åker till Real. Och sen, nu är Italien där.
Just det är den här, jag som liksom zonar ut från den internationella fotbollen när de är i Real. Det är det som pågår. Men för där,
så nu är det
där är klassiko i kväll ju, i damerna. Igår så slog Levante ut Atletico Madrid.
Levante går ju fan som tåget. Även i ligan så har de ju liksom tagits upp på en andra plats. Barcelona är ju helt omöjliga att slå. Det är ju liksom samma som alla tidigare år här nu. Barcelona 59-3 målskillnad i Spanien.
Men det kan man ju hålla öga på Levante, för vi har Emma Holmgren i mål där i ett lag som går väldigt starkt.
Ja, och hon, om man ska ha lite svensk koll, har gjort otroligt bra. Alltså hon är typ 13-0 eller någonting hon har.
Ja, exakt. Hon står ju igår också när de slutat lite går. Jag tänkte kolla mer där egentligen hur man ser på...
Vi hade med i podden när hon var andra målvakt i Lyon.
Men hur ser ni på liksom målvaktstrio-situationen i landslaget? För Sakira är ju svinbra och gjorde ett jättebra mästerskap, men hon är ingen given första keeper. Här har vi en som gör det så pass bra i spanska ligan. Kan hon utmana, eller vad tror ni liksom?
Alltså, nej. Inför du säger nej. Jag tycker att
svenska målvakter ska i och för sig aldrig stå i klubblag. Det är ju en fin tradition vi har.
Verkligen. Nej, alltså jag tycker hon är lite överskattad, Musovic.
Alltså hon gjorde ju ett väldigt fint mästerskap.
Fast hon, det är ju också boostat av att alla missar straffarna. Hon blir ju liksom lite målvaktshjälte, men de skjuter dem ju utanför och över och i ribban och allting. Jo, och då efter bara, men hon... Musovic, ja, målvaktsöga, absolut.
Hon hade ju också någon av matcherna där.
Såhär, jag har ett problem med henne. Det är hennes grepp. Mm. Hon släpper väldigt mycket returer med flit. Det är hennes liksom sätt att stå i mål. Mm. Och jag gillar grepp på målvakter. Vi har haft en 0-9 i ställaslag som nu är uppe i åldrarna. Så här, lång, stor målvakt. Hon har ju grepp som en herr. Mm. Målvakt. Det är liksom stenhårt vriskott rakt på. Det är livsfarligt på Musovic. Mm. Jag kan gå var som helst. Hon greppar den bara. Det är, bara, puff, säger det.
Det är ju lite den här, någon jävla form av modern målvaktsskola som man är alltså,
speed för. Jo, men Holmgren är ju mycket bättre där. Ja, det är klart hon utmanar. Hon ligger tvåa i La Liga efter Barcelona. Och har hållit nollan 170 gånger den här säsongen. Mm. Kanske fan hon är intressant.
Men hon borde i alla fall vara med som en av tre bredvid Jennifer och Sekira nu.
Falk, Musovic, de kampade ju om en plats. Man visste ju inte inför mästerskapet vem som skulle stå. Jag trodde det skulle vara Musovic, men vissa trodde det skulle vara Falk.
Ja, jag trodde Falk. Jag hade nog valt Falk.
Ja. Och om det då är kamp om det. Emma Holm har fått fart på karriären. Hon är bara 26 år.
Hon ligger tvåa i La Liga. Det är liksom...
Ligger tvåa i La Liga. Det är klart som fan hon har chans att utmana där. Hon borde ha det. Sen är ju Gerhardsson kanske inte den som ändrar startuppställningar. Och det är kanske det du tänker på, bilen.
Ja, och just alltså, målvaktstrean. Och nu vet jag inte om jag är för mycket färgad av herrfotbollen och herrlandslaget och hur det har sett ut där. Men just att rucka för mycket på den, det ser vi ju inte allt för ofta. Och framförallt inte att alltså, i hennes fall så skulle hon ju gå från att snarare ha hållits som 4-5 under det senaste året kanske till att då ta sig rakt in i diskussionen. Det är ju klart att hon har en fin höst bakom sig, men att det ändå får Gerhardsson och landslagsledningen på helt andra tankar, det har jag svårt att säga. Sen kan man tycka att hon alltså för stunden är en bättre målvakt, men vi vet hur mycket det handlar om att bygga någon form av helhet och ett kollektiv bakåt där, så att hon tar sig förbi Falk och Musovic, det tror jag inte, men självklart bör hon väl vara absolut med som en av tre på kommande samlingar.
Ja, men det är det som är med målvakter just också, att man är ju så jävla fackplacerad. Alltså det är ju svårt att ta sig upp ett hack som målvakt ju. Och om det är något som ska kunna rucka på någonting så är det väl att göra en supersäsong där man kommer topp två i spanska ligan och i final i spanska superkupen. Alltså det är ju en jävla säsong ändå.
Ja. Ja, men det finns alltså, ja, gå på här sidan, det finns väl alltid argumentation för att målvakter gör bättre säsonger än Robin Olsen eller Kristoffer Nordfeldt, men till slut står de där ändå, så det handlar ju nog, alltså just, och det återkommer väl alla jävla landslagstränare alltid, hur lite tid du får att träna i landslagsmiljön och att då lära känna dina försvarskollegor på ett sätt och sådär. Tyvärr, för målvakter så spelar du in extremt mycket. Så det är snarare kanske att det skulle behövas skador som tvingar in henne i det där målet. Men att hon konkurrerar sig förbi på grund av prestationer i klubblaget, det tror jag inte.
Kör vi den här klassikern att jobba lite skada så att hon får chansen och ta den och bli kvar då? Om det nu, hon har ju varit med i 2005 också. Det är ändå, det är henne vi hejar på i det här sammanhanget. Så att säga.
Verkligen. Det har inte Musovic varit. Hon är varmt välkommen dock. Kan vi prata om liksom, målvaktsskola, vad hon tycker liksom, hur det ska vara?
Borde inte du bänka så?
Borde du inte bara fånga bollen i alla fall?
Ja. Nej, men alltså, det där är ju rent subjektivt. Alltså, vad man gillar för typ av målvakter. Eller hur, Robin? Jag menar, så här, det är ofta man pratar om att den är bäst eller den är bäst. Så jag gillar den här målvakterna som är bra grepp. Mm. Räddar det de ska göra. Gör få misstag och bra på fötterna. Sen så finns det ju de här mer spektakulära målvakterna.
Det är Sekira liksom, verkligen.
Exakt. Som gör de grejer. Sen har ju hon en otrolig karisma. Hon är en karaktär. Och man har ju också i media gjort den till stjärnor, man förstår ju det. För hon är ju härlig liksom. Hon är verbal. Och
en av de
man gillar
få
att lyssna på henne.
Fotbollsspelarna i världen vars liksom blogg ändå är värd att läsa.
Hon har en blogg, jag visste
inte. Ja, hon har ju bloggat en hel del.
Finns det bloggar fortfarande?
Hon har ju bloggat en del för fotbollskanalen.
Annars har ju 60-talisterna väldigt svårt det här. Du har en sån här blogg, man, brukar de ju säga till mig. Ja, podd, men det är nära i alla fall.
Nej, men hon är ju, man kan ju, det är ju inte många fotbollsspelare, varken dam eller här, som liksom, jag kan tänka mig att jag hade ändå njutit av ett par blogginlägg från, och det är ändå gjort med Musovic, och det ska man fan ge henne att hon sticker ut där.
Det hade varit kul om Svenska fotbollsförbundet hade ändå en målvaktsblogg med Musovic och Robin Olsen. Det hade varit ganska lätt att tyda vem som är vem när de skriver det i alla fall.
Den ena har liksom långa, kul analyser och samtidigt den andra skriver så, jag gillar kött. Lätt att veta vem som är vem. Men säga, hon stod ju i kuppen för Chelsea nu och det brukar hon göra och gjorde en bra match där liksom. Så att jag menar ju inte att, jag tycker inte Musovic är dålig och jag älskar den här sprattliga stilen att liksom göra kanske någon tv-räddning för mycket här och var, men liksom, men var en målvakt med för att hamrena sig, lite shining, och det är ju verkligen Musovic. Jag kan älska den stilen, men jag tyckte ändå det var kul att liksom bolla upp frågan om Holmgren.
Mm. Ja, nej, men alltså det är klart, gör man det bra i klubblag, gör man det bra i klubblag som dessutom går bra i sina ligor, då blir man ju alltid mer och mer aktuell. Men skulle de komma in i landslaget så är det till att börja med som tredje val.
Ja, det skulle jag absolut säga i alla fall. Jag tänkte, en spelare jag vet, du har ju alltid hyllat och gillat Linda Sembrant, Thomas, lämnar Juventus nu och fan, klar för Bayern München. Alltså kände man inte att det var dags att sjunga på refrängen, vända hem? Alltså, att när hon lämnar Juventus var det för mig typ, är karriären slut eller? Och sen typ dagen efter så kommer Bayern München. Det är sjukt steg att ta. Jag har inte läst mer. Jag vet inte om det finns tankar på att hon ska in kanske i någon sportslig organisation där. Om det finns ett tränartankar framåt.
Ja, hon har ju samtidigt gjort det bra i Juventus och varit nyckelspelare. Så att det finns väl liksom en ankarroll lite grann kanske också i startelvan.
Mm, det är ju kontraktssäsongen ut så att det känns ju lite så här interim-igt.
Men jag har en teori liksom om dam och hur pengar och sådär kommer fördelas framåt. För att man skriver generellt sett kortare avtal med spelarna i dam. Det var ettårskontrakt och kanske har blivit tvåårskontrakt och man skyddar inte sina investeringar jättemycket. Det är väldigt mycket Bosman också. Jan Åger lämnade på Bosman, pratade ganska lite om det också. På här är det ju, jag kommer ihåg, ja men, kanske först aktualiserat i en klubb som jag följde i Fiorentina med Ricardo Montolivo som liksom spelade ut kontraktet och alla var så här, hallå, ska du förlänga? Och så slutade det med att sista tre månader så busvisslar man åt honom och hatade honom. Mm. Och när han kom tillbaka när han spelade i Milan så var det liksom, det var totala visselorkaner och nidramser emot honom. Alltså nu känns det först och främst på här som att det liksom, man reagerar knappt över det längre. Och på dam inte överhuvudtaget.
Alltså, det känns nästan som det naturliga.
Ja, det känns som det naturliga. Men då tänker jag just med sign-on. För jag vet ju att det var sign-on på Madjan Åge. Och det kan vara sign-on också även om man har kvar kontraktet. Mm. Men större sign-on såklart om du väntar ut det. Winberg gick ju inte gra... Alltså det är inte bara lön på henne från Spurs. Utan det var ju såklart också en sign-on i det. Och att just sign-ons blir viktiga och viktigare på damsidan i och med att man har kortare kontrakt. Det och känns att man som väntar att... ut och att Linda Sembrant nu garanterat, för att Juventus kanske känner att så här, nej, men hon kommer inte vara, hon kommer inte starta hos oss, hon är inte lika viktig, vi kan lika börja satsa ungt. Mm. Samtidigt som Bayern München kommer och känner, nej, vi kommer behöva en spelare i kampen mot Wolfsburg i Champions League, kommer vi behöva en till spelare. 6 månaders kontrakt. Du får 4 miljoner.
Det är lite... Det är
tydligen... Nu kanske det var hög siffra, men ni fattar vad jag menar.
Jag kollade lite att det är lite uttalat att hon ska ersätta Magda Eriksson också, som är borta. Alltså. Men det jag tänker på där med Bosman, det, min känsla i alla fall, jag som mest följer damasvenskan, det är att klubbarna och spelarna, jag vet inte vilka överenskommelser som finns från början, men att de har liksom respekt för att spelarna dels vill testa utomlands. Exakt. Och dels kanske vill ha en fet sign-on eller sådär.
Men jag tror man måste börja skydda spelarna med längre kontrakt.
Ja, jag tror också för att, men jag upplever också att, eller jag har sett flera där de liksom brutit kontraktet och sen har spelaren gått utomlands.
Ja.
Och jag undrar hur mycket det är avtalat att om du får chansen så kommer inte vi stå i vägen utan vi kommer låta dig. Eller hur mycket det är att man bara respekterar att så här, den här 27-åriga damspelaren har inte hunnit tjäna några pengar. Det är kanske hennes sista chans att göra det. Och att få ett äventyr. Ja. Man kanske respekterar det också. Jag vet inte
men det är ganska vanligt. Att klubbarna börjar tänka mer. Hur ska vi skydda våra spelare? Vi pratade om det förra veckan. När man skyddar sina ungdomsspelare nu. När ungdomsspelare blir aktuella även för utländska akademier. Där måste ju Sverige börja tänka också. Så här, har du fostrat en spelare i 11 år? Och sen så går den gratis. Då gör man det förgäves. Då har liksom alla de här som har kämpat med den här spelaren för klubben. Ja, men hur känns det när den spelaren sen bara går gratis? Dels det, men även vad det gäller de här spelarna. Jag vet ju att det är flera spelare som har utköpsklausuler i sina kontrakt. Sen är det nog ganska låga. men de finns där.
Mm. Jo, alltså det är ju, och det vi har ju återkommit till det under två års tid som jag har suttit och poddat kring det, men eftersom det också är en värld i så jävla mycket förändring och alltså, utveckling, så ser vi också hur priser, summor, löner stiger hela tiden. Så för spelarnas del så är det ju ganska riskabelt att binda upp sig på en fast månadslön eller årslön som ska sträcka sig över tre års tid, när det finns stora möjligheter att vi har en helt annan världskarta vad gäller ekonomiska förutsättningar i de fotbollen om ett år till exempel. Men det är ju samtidigt, det är ju två parter här som nog båda gemensamt måste hitta någon väg framåt, för det blir ju också lite extra, jag tycker ändå det devalverar lite, jag ska inte säga branschen, men när det blir så mycket spelare som går gratis hela tiden. Matilda Nildén var ju ett sånt exempel från AIK också, där AIK-lägret, den lilla del som var upprörd över det ändå, så här att hon spelade ut sitt kontrakt, det gick ut i vintras och sen så skriver hon på för Häcken, går gratis. Alltså, att Matilda Nildén inte har velat signa upp sig på ett AIK som har varit ganska dysfunktionellt de senaste åren kan jag väl köpa, men jag kan ju också tänka mig att AIK inte har kommit med asfett erbjudande till henne, och varför ska hon då göra det? Så det handlar ju väl om att båda parter måste höjas. Alltså, klubbar måste kanske börja erbjuda lite bättre löner om de ska förvänta sig lite längre kontrakt, så att det är värt för spelarna, annars kommer ju inte spelare vilja skriva mer än ett och ett halvt år för att sen sticka just och ta en sign-on utomlands istället.
Jag har inget mer att säga om det egentligen, men jag hade ett nedslag jag missade att göra förut. Som vi har varit, jag har tänkt, vi kommer komma in på det, för att vi har varit inne på både Musovic och Björn. Men jag ville Rytting Kaneryd. Ja. Jag kollade in Chelsea här nu.
Ja.
Fan vad bra hon har blivit alltså. Hon gör ju två assist den här matchen.
Mm.
Men också, jag tycker det är så intressant, för det är en spelare som man har fått se på bara typ ett och ett halvt år, vad beslutsfattande gör med en spelare.
Ja.
För att när hon slog igenom i Häcken och även bröt igenom liksom damlandslags glastaket, eller vad man ska säga.
Så det blev en lite senare genombrott på grund av skador som hade varit då.
Ja, men exakt. Ja. Men när hon kom fram med, och liksom, det var väl egentligen 2021 hon liksom verkligen visade upp sig i Häcken och sen kom in i landslaget och alla tyckte hon var så jävla spännande och kul. Men då kände man ju så här, hur kan hon vara så bra och ta så dåliga beslut? Alltså att hon fintade ju i fel läge, hon slog inlägg i fel läge. Hon var så jävla snabb och tog sig förbi tre pers och teknisk, och sen tappade hon boll, eller sen gick den ut till inkast, eller sen gjorde hon en fint för mycket. Och var ju en extremt frustrerande spelare. Men att bara se vad som har hänt efter liksom ett och ett halvt år i Chelsea-miljön, eller två år snart då, det är sjukt hur hon har växt av den miljön. Liksom.
Börjar ju framförallt att göra fler assist. Och det är hon har lärt sig, liksom, hur cutbacksen ska komma, när passningen ska slås.
Men det är besluten alltså. För att nu när man kollar på henne, hon tar rätt beslut liksom 9 gånger av 10. Och då när man har den grundtekniken och liksom grundtalangen som hon har. Alltså att se vad beslutsfattarna kan göra med spelare bara på att kanske komma till en högre nivå där det krävs mer, där du liksom du testas mycket mer och tränar mycket bättre, så där. Det var väldigt kul att se henne spela, tycker jag.
Man ser ju på poängskörden, alltså hon spelade 20 matcher långt från alla från start ju, förra säsongen, gjorde 1+3. Alltså hon har spelat 7 matcher i år i ligan, gjort 2+3. Hon gör ju 2 ass i Champions League, hon har ju 2 ass i första FA Cup matchen här nu också.
Men hon börjar ta steget upp till att bli så här, du vet, att varje Premier League match man ska se med henne, så är jag
Jag kommer
råka säga Premier League, låt mig vara.
Women's Super League, ja, ligger inte li, alltså det är just det här, Super League är ju, det blir så mycket modern fotboll.
Ja, det är ju ganska befläckat senaste år.
Exakt. Ja, får fan byta. Som att,
jag Women säger inte Platinum Cars Arena, jag säger idrottsparken. Och här är som att Premier League var grunden. Skitsamma. Men att se henne spela, jag tycker det är så jävla kul, för att det är verkligen, hon är farlig varenda gång hon är nära boll liksom.
Ja. Men jag tror det var ju något hon behövde lära sig. Vi pratade mycket under första hösten i Chelsea att man inte kände att hon riktigt fick allting att stämma där. Och det var ju ett stort steg för henne, där hon kanske i damallsvenskan hade varit, hon hade någonstans varit så pass överlägsen så det var nästan okej att ta fel beslut, för tog hon fel beslut så kunde man vinna tillbaka bollen och sen kunde hon kanske ta rätt beslut gång 2 istället. Och hon hade 7 inspelslägen, så det gjorde ingenting att 3 gick åt helvete och så satte hon 4 och så gick 1 till en assist och blir mål. I Chelsea så har du ju mycket mer begränsat med möjligheter. Du möter bättre lag hela tiden och du måste göra mycket mer av varje situation. Så det känns ju som något. Chelsea och Emma Hayes har jobbat stenhårt med henne antagligen kring detta. Och i en miljö där hon är ju liksom omringad av spelare som är jävligt bra på att vara direkta och konkreta någonstans med det de gör. Vi pratar Sam Curry i boxen, en Lauren James som figurerar på en annan kant kanske om hon spelar på en av kanterna. Så tror jag att hon har utvecklat det jäkligt. Hon har ju uppenbarligen utvecklat och det är ju det vi ser resultatet av nu. Och det kommer ju vara till gagn för det svenska landslaget också. För det var slöstartat i Chelsea. Jag tyckte att det fanns fog för att ändå tänka om det där steget hade varit lite för stort. Men nu har hon ju ändå visat att de kvaliteterna vi såg i dem har gått att omvandla till den högsta nivån när hon har fått ordning på vissa saker vad gäller då beslutsfattande till exempel.
Och viktigt med tålamod också, känner jag.
Ja.
Alltså, och det är ju Chelsea och spelaren haft här. Att man inte bara efter en säsong när man inte fått spela speciellt mycket känner att nej, men det här var fel. Och så går man vidare och söker sig till ny klubb och så.
Men det ska bli väldigt kul att se i landslaget, för att jag tycker ändå att den halvårsutvecklingen bara som hon har haft nu, det ska bli väldigt kul att se hur mycket av det hon kan ta med sig in i landslaget, för att i landslaget har det ju ändå hela tiden varit det här att det är bra men det är nästan där, det är inte riktigt där, men nu är hon ju på något sätt där och det ska bli väldigt kul att se henne spela för landslaget i framtiden, tycker jag.
Verkligen. Och där kommer in unga spelare hela tiden framåt också som ska knacka på dörren. Det ska bli intressant att se hur generationsväxlingen går löpande för Gerhardsson. För jag tycker inte att han alltid har varit toppen där. Alltså jag tycker att Rosa Kafaji hade en plats i vårt lag i mästerskapet.
Ja, men Jakobsson ska ju inte springa runt där mer.
Nej, alltså det tycker inte jag heller.
Jag älskar alltså, henne som person.
Men... Ja, och spelare. Hon har gjort jättemycket. Men alltså man måste ju ha en regelbunden och hela tiden aktiv generationsväxling i landslaget. Och där tycker jag väl kanske inte Janne Andersson gjorde speciellt bra heller. Jag tror att det är viktigt också var svensk damfotboll står någonstans nu när det kommer upp väldigt många bra talanger. Att man har ögat neråt. Nu kommer väl Rosa vara med alltid framöver, tänker jag. Och hon har ju fortfarande utvecklingskliv att ta, så att säga. Och sen har Ellen Wangerheim till exempel, som jag ser som liksom den givna nummer 9 i landslaget om 2-3 år. Jag tycker redan, om man jämför henne med Blackstenius och andra etablerade stjärnor, att hon har ett mycket större spel i ECA och liksom ett tempo, alltså bättre utbildad som spelare och sådär också i det tekniska.
Men vi har ju en offensiv pool nu som faktiskt ändå i dessa tider där man mest tänker på hur mycket vi håller på att halka efter och sånt, så vår offensiva pool i landslaget är ganska spännande, tycker jag.
Ja.
Nej, men absolut. Nu väntar väl något jävligt deppigt kval för att säkra att vi är kvar i A-divisionen i Nations League på grund av den väldigt svaga hösten. Och där känner man väl någonstans att det borde kanske vara sista natten med gänget för ett par spelare. Låt dem eventuellt liksom avsluta med att ändå säkerställa att svensk fotboll är kvar på den absoluta toppen. Men sen med tanke på ett EM som väntar om 1,5 år så ska det väl till den lite större liksom utrensningen av spelare, och det är väl allt ifrån, du nämner Sofia Jakobsen, en Lina Hurtig tycker kanske inte jag heller räcker till på den nivån längre, och där finns ett par spelare till där vi måste titta på lite yngre och säkerställa att åtminstone spelare 17-23 i en trupp alltid är spelare som vi bygger framtida landslag kring och inte bara folk som är med för att de är fripassagerare på grund av lång och trogen tjänst.
Nej, men Winberg som vi nämnde också nu i Spurs, ser hur hon kommer in där, men det var ju ett hårt tryck liksom från Spurs håll att verkligen vilja ha henne, så jag misstänker att det inte kommer vara någon bänkspelare direkt. Så hon kommer komma in ganska bra och tidigt i Spurs.
Ja, och återigen där, just med den här tryggheten att ha Vila Ham som uppenbarligen har sett henne kontinuerligt och följt hela hennes utveckling. Jag tror han är väldigt säker på dels vilken spelare han får in och hur han vill använda henne. Så det är ju klart att det har alla möjligheter att kunna bli succé där också.
Nej, men jag tycker i dystra landslagstider så kan det vara gött att påminna om att vi har några som fan känns som att de tar steg i alla fall. Det tycker jag man ska få göra.
Jajamensan. Hörrni gubbar, jävla trevlig stund det här att sätta sig ner och prata dambollen en dag i veckan till att börja med. Sen så får vi se hur det blir framåt. Det ska spela Svenska Cupen om en månad och då börjar det precis som på här sidan med den allsvenska säsongen, då börjar man liksom komma närmare. Men det händer ju saker hela tiden och vi har så pass många stora spelare ute i Europa så att det finns plats och rekommendera gärna alla ni känner att lyssna på den här podcasten så följer man allting i 45 minuter, en timme varje vecka, eller hur Robin?
Ja, men så är det. Man får det fram perfekt i koncentrat. Det absolut viktigaste man behöver ha med sig för att sätta sig i lunchrummet på jobb eller skola och vara expert på den både svenska och internationella dambollen.
Får vi se sen, från vilken liga Tapper har hittat nästa stora svenska spelare. Om det är collegefotboll i Australien, den grekiska ligan eller vad det nu är.
Ja, nästa match för Sofie Persson är mot Brisbane Roar. Så det är bara att hålla ögonen öppna där.
Ja, men det följer vi med
stor spänning. Och så får vi se om Madde Janogis första mål kommer ikväll då mot Inter i Fiorentina 3.
Det håller vi till i alla fall.
Verkligen. Hörrni, stort tack för idag. Vi hörs igen om en vecka. Ciao tutti.